Den är nog 10 över nu. Ja. Ja, nej men vad bra. Jag tänkte att jag skulle prata lite om framtidsfullmakter idag. Och då är det ju så att vi fick en ny lagstiftning 2017 i juli. Jag tror jag stänger den där istället. I juli 2017. Och anledningen till det, det var just det som vi pratade om. Att riksdagsledamöterna hade upptäckt då att den svenska befolkningen blir ju allt äldre. Och när man blir allt äldre, alltså när man är på väg på resans gång, då får man ju någon gång där problem med hälsan. Och när man får problem med hälsan, precis som har man inte bestämt för, då får man problem, vad händer då? Vad händer när man inte blir beslutsförmögen längre? Och då tänkte väl riksdagsledamöterna, nu måste vi införa en lagstiftning i Sverige också, för den finns redan i Norge, Danmark och i Finland. Den ser lite olika ut mot hur den ser ut i Sverige, men det syftet med den, det är ju att den enskilde ska kunna bestämma av vem och hur man ska i framtiden bli företrädd när man inte längre har möjligheterna. Och det ger ju en möjlighet att bestämma också vilka områden eller vad man ska vilka angelägenheter som man ska företrädas om. Och då tänkte jag att man ska gå igenom, vad är då en framtidsfullmakt? Jo, det är ju en framtidsfullmakt, alltså en fullmakt för framtiden. Det gäller inte idag, men den kan gälla imorgon och den kan gälla långt framöver. Och framtidsfullmakten, den blir ju giltig först när någon på grund av sjukdom, fysisk nedsättning eller någon annan anledning inte längre kan ta ett beslut. Alltså inte har en möjlighet att ta ett beslut. Och fullmakten, den ger ju fullmaktshavaren en rätt att företräda fullmaktsgivaren, alltså den som blir beslutsoförmögen i framtiden avseende de saker som fullmaktsgivaren har bestämt i förväg. Vi kommer se. Det är ganska spännande. Det är jättekul när någon, det är bara att avbryta och fråga, för det tycker jag är jättekul. Och vad betyder då beslutsoförmögen? Jo, det betyder, det är två steg. Dels så ska man varaktigt, brukar lagstiftaren säga, varaktigt. Det får inte vara något som är övergående tendens, utan varaktigt att man inte kan längre ta hand om sina angelägenheter, personliga och ekonomiska angelägenheter. Och om man då skulle tala om vad beslutsförmåga är, och det är egentligen att man tar in en synpunkt, bearbetar synpunkten och sen tar en beslut på vad är det som händer för mig. Kan man inte göra det längre, då är man inte beslutsförmögen. Alltså det är ett ganska konstigt ord, beslutsförmögen, men det är ändå beskrivande. Och beslutsoförmögen, det kan vara utav både mentala och fysiska anledningar. Och då kan man säga, vem kan då vara fullmaktsgivare? Hur ska man bete sig för att kunna ge en fullmakt till någon i framtiden? Dels så måste man ju då vara 18 år och lagstiftaren säger att ni kan inte upprätta en fullmakt om ni inte är 18 år. Inte en framtidsfullmakt. Och dels så måste man vara beslutsförmögen när man gör det. Alltså det är inte någon som kan komma på att oj, nu är man lite halvdant så där, så upprättar man en fullmakt, för den kanske inte ens är giltig då. Utan man måste vara beslutsförmögen. Vi pratade ju om det förut när du, så att det är väl lämpligt att göra det innan det finns en risk för att man inte är beslutsförmögen längre. Och sen ska jag säga att man kan utse en eller flera personer i en framtidsfullmakt. Man kanske väljer en person som ska göra det i första hand och någon därefter, om ni inte den första personen kan göra det. Precis. Då skulle man kunna utse två personer. A ska jag i första hand göra det, och kan inte A så ska B göra det. Exakt. Mm. Ja, och då bör man väl kommunicera det på något sätt, att nu kan inte A göra det längre. Så för bank eller någonting, så att de känner att nu är det B som ska göra det och inte A längre. Och vem kan då vara fullmaktshavare? En fullmakt, det är ju någon, alltså när man ger någon en fullmakt, det är ju någon person som man har förtroende för. Alltså när man säger att min kusin eller min son eller min dotter eller min far eller någonting ska vara min fullmaktshavare. Så där har man ju ett förtroendekapital som man använder sig av. Och det är ju samma i framtidsfullmakter. Att där använder man sig av en person som man känner stort förtroende för. Eftersom det är ju ändå ett ganska stort uppdrag, och det vill man ju känna en trygghet i. Och därutöver så måste det ju i handlingen framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare. Det räcker inte att man skriver, ja, vad ska man säga, 4-5 stycken och så inte anger i vilken ordning man ska ha det eller någonting då. Eller att man bara skriver att fullmaktshavaren, det måste ju vara en person som är namngedd. Och upprättandet av en framtidsfullmakt, alltså en framtidsfullmakt, den kan ju åsyfta både ekonomiska och personliga angelägenheter. Och vad är det för skillnad mellan personliga och ekonomiska? Det är en ganska fråga egentligen. Vi fick den någon gång och tänkte, men om man sätter någon eller mamma eller pappa behöver hjälp att komma in på ett hem. Ja, men det är en personlig angelägenhet. Ja, men så behöver de upprätta ett hyresavtal också. Och då blir det inte riktigt lika lätt. Är det en personlig eller en ekonomisk? Ja, då får man nog säga att det är en ekonomisk angelägenhet. Så det är lite. Men det kan man i alla fall kan man göra. Och så till de ekonomiska, där hänförs ju förvaltning av fast och lös egendom. Och fast egendom, det är ju fastigheter och sånt man köper, och lös egendom är väl resterande, kan man nästan säga. Sen finns det ju lösör och så, men det behöver man inte krångla till. Och så en angelägenhet och ekonomisk art, det kan ju vara att sälja ett hus, betala räkningar eller placera aktier. Och de personliga egenskaperna, det kan ju vara att någon tillser, som vi sa, att man får boende på ett ålderdomshem. Jag vet inte om det heter så ens, men alla vet vad det är i alla fall. Ska vi se. Och så begränsningar. Det finns ju begränsningar i en fullmakt. Man ska kunna säga att A får företräda mig, både ekonomiska och personliga egenskaper. Så tänker att A att ja, nu behöver nog mamma eller pappa en operation. Så att då tillstyrker man att det ska genomföras en operation, men det får man inte. Där finns det alltså en, dels en bestämmelse i grundlagen som säger att man får inte tilltvingas en akut eller en åtgärd utav medicinsk art mot sin vilja. Så det får man inte göra. Alltså den skyddas den mot påtvingade kroppsliga ingrepp, sägs det. Och vidare får inte fullmakten heller avse frågor av utpräglat personlig karaktär. Man kan alltså inte samtycka till att någon ska gifta sig som fullmaktshavare. Och sen kan man inte samtycka till ett faderskap och så här, nu är A son till fullmaktsgivaren eftersom det har fullmaktshavaren samtyckt till. Det får man heller inte göra. Och så får man inte vara med och upprätta ett testamente med ett stöd av fullmakten. Däremot så kan man ju naturligtvis hjälpa till i det här, men man får inte ha avgörande betydelse. Och då finns det vissa formkrav för en framtidsfullmakt. Det är ju dels främst att den ska vara skriftlig. Och lagstiftaren säger, vi kan inte ha muntliga framtidsfullmakter. Det kan man inte ha, så nu har det 30 kraft, efter 30 år så har vi en muntlig fullmakt, utan den ska vara skriftlig. Och som vi sa för fullmaktsgivare måste vara 18 år för att kunna utfärda fullmakten. Vad händer då om man utfärdar en fullmakt? Någon som är 18 år utfärdar en framtidsfullmakt och någon som är 15. Vad händer om man får den då? Man har ju inte rättshandlingsförmåga när man är 15, så det är ju ganska dumt. För då kommer banken att säga att det spelar ingen roll om du har en fullmakt. Du får ju inte rättshandla ens utav dig själv. Så det är rättshandlingsförmåga brukar vi kalla det. Alltså det är ju om du skulle ge en fullmakt till en 10-åring eller så kunde ju banken ändå säga att det spelar ingen roll vem du har fullmakt till, för han får ju inte rättshandla för sig själv ens. Och som vi sa förut, om man utser flera så kan man säga att A och B tillsammans ska företräda fullmaktsgivaren, eller A och B subsidiärt ska företräda fullmaktsgivaren. Och subsidiärt är ju att B kommer efter A. Sen kan man även dela upp det så att A kör personliga angelägenheter och B kör ekonomiska angelägenheter. Men då kan det ju uppstå ett problem som vi pratade om förut. Vad händer om A håller på med de personliga angelägenheterna och B med de ekonomiska? Och så säger A att ja, men det är klart att vi måste få in mamma på ett hem. Ja, säger B, jo, men jag anser inte att hon är i sånt skede så jag tänker inte skriva på något hyresavtal. Då har man ju problem. Och hur löser man det då? Ja, då kanske man får söka en god man eller något. Och då är man ju i den dröjsmålet som man ändå vill slippa med en fullmakt. Sen finns det även möjlighet att reglera om fullmaktshavaren får dela ut gåvor. Det kan ju vara så att om man en person som som känner väl till fullmaktsgivaren kan man säga att ja, fullmaktsgivaren brukar ge B och C gåvor vid jul och då brukar det ungefär röra sig om 500 kronor. Då vet man ju det, men om man inte vet det så är det ju bra om fullmaktsgivaren skriver ner att jag önskar ge gåvor till B och C under jul eller bemärkelsedagar med ett visst antal summa eller något. Och sen finns det en möjlighet för fullmaktsgivaren att utse en granskare. Och en granskare det är ju någon som ska hålla koll på fullmaktshavaren och se så att han sköter sig och att han gör det som han ska eller att han inte missbrukar fullmakten. Och en fullmaktshavare till skillnad eller en granskare till skillnad från en fullmaktshavare kan även vara en juridisk person. Så att man skulle kunna utse advokatfirma Allians till granskare. Och har man då inte utsett en granskare så finns det även en granskningsmöjlighet för de närstående. Alltså för sambo, maka, barn.
Mm.
Ja.
Du ger barnbarnen 500 till jul.
Ja.
Annat det står i framtidsfullmakten.
Det är en väldigt bra fråga. Ja. För om man säger i Finland tror jag det är, då har man överförmyndaren som en övervakningsmyndighet till. Men i Sverige har vi det som en privaträttslig åtgärd. Det är därför vi har möjligheten att utse en granskare. Som granskaren säger, du, jag vill se hur du har skött ditt uppdrag. Advokatfirman Allians kanske skickar ett brev. Du värdigen bekräftade tala om hur vad du har gjort med pengarna under det här året. Men sen är du inne på det du säger om gåvor. Och skulle det vara så att din dotter eller din kusin eller någonting har utsett dig till fullmaktshavare så vet du att hon brukar ge en gåva om 500 kronor till X eller Y eller något vid jul. Då kan du också göra det. Betänk i och för sig att det ska finnas medel i bot om man säger så. Så att man inte börjar på ge gåvor på 10 000 även om man har gjort det tidigare. För det är så ekonomin kanske att man har tillgång till 2-3 tusen i månaden, då kanske man får ge bort en hundralapp. Så att det så familjen. Ja, fast då kan även son och dotter och närstående till familjen säga att jag vill ha reda på vad du gör med pengarna. Så den möjligheten finns ändå. Och så är det som ett testamente med en fullmakt, alltså en framtidsfullmakt, att den ska ju bevittnas av två vittnen. Och precis som när det rör sig om testamente så måste ju de vara minst 15 år. Det har lagstiftaren sagt att är man inte 15 år, då förstår man nog inte riktigt vad det är för handling. Och då ska man veta också, även om man är över 15 år, att det rör sig om en framtidsfullmakt. Det ska framgå ut av dokumentet eller på annat sätt att det rör sig om det. Inga släktingar. Det är precis samma som ett testamente. Inga närstående. Ja. Och sen är det naturligtvis att någon ska klandra det här fram till fullmakten. För om ingen gör det så spelar det ingen roll som skriver på det. Men det är ju vettigt att inte utsätta sig för den risken. Och då är det hur träder en framtidsfullmakt i kraft? Jo, den träder ju i kraft när den enskilde fullmaktsgivaren är beslutsoförmögen. Men hur vet man det då? Det är ju jättesvårt. Då finns det ju en möjlighet, alltså utgångspunkten är ju att fullmaktshavaren ska bestämma det. Och då ska jag ju tillställa ett brev till fullmaktsgivaren att nu anser jag att du är beslutsoförmögen så nu tänker jag använda din fullmakt. Och det är ju ändå ett skydd för då kan ju fullmaktsgivaren, det är ju du fan i. Och så här. Eller också kan fullmaktsgivaren säga nej men jag vill inte att det ska fullmaktshavaren ska få det här stora ansvaret för att ta det här. Det kanske blir bråk i familjen och det. Så att jag vill att tingsrätten bestämmer när fullmakten har trätt i kraft. Och då blir det ju i och för sig ett visst dröjsmål för, som jag diskuterade med någon förut, att tingsrätten med all rätt ska ju utreda saker. De ska ju inte skicka iväg ett beslut att nu anser vi att den är fullmakt. Så då kräver man ju in ett läkarintyg med mer. Och då har vi fullmaktshavaren, alltså fullmaktens förhållande till godmanskap och förvaltarskap. Vad tror ni? Om man får en fullmakt och så säger överförmyndaren vi vill nog att man ansöker om ett godmanskap, vad händer då? Och där har lagstiftaren tänkt till faktiskt. Ja, jag ska inte hålla det. Så länge det inte rör... Jag spelade ett svar. Jag stod och funderade på om någon hade något svar. Men är det så länge de inte rör samma saker, då skulle man nog kunna säga att man kan ha ett godmanskap och en fullmakt. Men rör det samma angelägenheter, alltså godmanskap, att man ska förvalta egendom eller någonting, och det sägs i fullmakten att det rör de ekonomiska egenskaper och angelägenheterna, då är inte fullmakten giltig längre. Då uppsävs den utav godmanskap eller förvaltarskap. Nej. Om du utser en fullmaktshavare, alltså nu vet jag inte hur det är, men säg att du utser din son till fullmaktshavare, så säger överförmyndarnämnden, som ändå har en möjlighet, de kan ju ansöka om godmanskap, att nej, vi anser nog att den här fullmakten inte är tillräcklig, så vi tänker ansöka om ett godmanskap, alternativt ett förvaltarskap. Och i och med att man gör det, och att man får en godman utav tingsrätten, så upphävs fullmakten, då kan man inte göra den gällande längre. Nej, inte granskning, utan det kan ju vara så att överförmyndaren anser att vi tycker att den här personen behöver en god man, alternativt en förvaltare.
Att den gode mannen är mer seriös än...
Jag tror inte man ska säga som seriös, utan jag tror det är så att staten har tänkt med beaktande av andra länders lagstiftning, alltså att det ska finnas en kontrollfunktion och överförmyndaren ska kunna utse en god man, eller utse, man ska kunna ansöka om en god man hos tingsrätten. Och då ska fullmakten inte längre få betydelse. Nej, det är väl... Alltså tandlös. Nej, men tandlös blir den aldrig, utan den gäller ju fram till dess att... Alltså det måste ske en ansökan och tingsrätten måste säga att det ska vara ett godmanskap. Ja, men det kan man ju... Ja. Ja.
Och så säger du att då kan tingsrätten upphäva framtidsfullmakten.
Ja.
Så då får jag den där kommunala gode mannen, ja, istället.
Den jag vill undvika. Ja, fast då ska det ju finnas vissa omständigheter som gör att en tingsrätt skulle utse en god man.
Och vad kan det vara?
Ja, man skulle kanske kunna säga... man kanske säger att utifrån den utredning som överförmyndaren har gjort, så är den här personen inte kapabel att ta tillvara hennes intressen. De missbrukar de intressena som finns. Ja, exakt. Och då är för kontrollfunktionen annat. Då talar man om för tingsrätten att...
Man kan ju utse ett barn till exempel. Och så har jag flera barn. De andra barnen kanske tyckte inte att det var så bra att jag utsåg den där favoritsonen. Och då kan ju de gå in och ifrågasätta.
Men det är ju inte som vi säger, det räcker ju inte att man ansöker till överförmyndaren, utan domstolen måste ju slå fast. Och domstolen kommer fast fram till att det räcker med en fullmakt där. Och det finns en fullmakt. Det finns ingen anledning att utse en god man. Så att det är ju vissa kontrollfunktioner där. Så. Ja, det är ju också en bra fråga. Hade vi varit i Finland så hade jag sagt ja. Hade jag varit i Sverige så hade jag sagt nej. Och anledningen till att i Sverige har vi det som en privaträttslig. Alltså det är som ett testamente. Det kan du heller inte registrera. Förr kanske man kunde det. Jag tror det, va? Jag är osäker, men det kan man inte nu i alla fall. Jo, kopian kan nog finnas kvar, men det kan ju bli att banken säger jag skiter i att ni har en kopia. Visa mig originalet.
Var jag också på ett sånt här föredrag där jag inte något. Men då sa de så här att en bank kan skriva testamente. Du kan skriva testamente själv bara du följer de här formerna och det blir
viktigt. Ja.
En framtidsfullmakt, det ska du skriva hos advokat.
Ja.
Så fick jag ett svar.
Det tycker jag.
Ja.
Du kan säga det en gång till. Ja, precis. Ja. Nej, men man kan ju. Nej, men det finns ju naturligtvis ingen bestämmelse om att någon ska göra på ett visst sätt. Man kan göra det själv. Men risk. Det finns ju ingen. Jag vet inte vad du... Nej, det kanske var en advokat som sa det också. Men det finns ingen bestämmelse som säger att det kan man sitta och plita ihop hemma och själv. Risken är att det blir fel och då blir det inte så bra.
Och säga att jag vill utse en god man här
Fast det är ju en kontrollfunktion, utan det är ju snarare så att till skydd för dig. Inte så att de kommer att utse någon för att vara jävlig mot dig. Nej. för det är ju alltid så att man kan söka, har du fått en god man så kan man ju ansöka om en förvaltare istället. Utan det är ju, ja. Så, och i första hand är det ju även så att i dagsläget är det ju så när man ansöker om en god man så kan ju tingsrätten säga, men de har ju redan en fullmakt. Och hon är ju alltså beslutsförmögen, så att det räcker med fullmakt. Så att
mm. Som ju då är oförmögen
om jag
ligger
i
familjen. Ja. Han
har ja. 5 sportbilar och aldrig mer kommer att köra en bil. Mm. Och så är det ingen i familjen som vill sälja de där bilarna. Men nej. Så i det läget är det ju väldigt bra att ha en framtidsfullmaktshavaren bry sig om vad resten av familjen säger. Om du har sagt att jag vill. Ja. Ja. Nej. Ja.
Hur ska det registreras då till exempel att du är det någon och läkaren säger att den kan inte få vara på? Ska det registreras till banken eller till myndigheten?
Man kan inte registrera. Då, så lämpligt är ju att ja. Lämpligt är ju då att man säger att ja, men nu tänker jag upprätta en framtidsfullmakt. Jag vill att X blir min fullmaktshavare. Då lyfter man på luren och säger, du ex, jag skulle vilja att du blir fullmaktshavare för det fall att jag blir beslutsoförmögen. Så säger du ex ja eller nej. Säger han ja då, så skulle man kunna säga, men vad bra, då får du den här fullmakten att ha hos dig ifall det inträffar. Men sen finns ju en fråga, hur ter sig en fullmakt gentemot en framtidsfullmakt? Nej. Ja. Va? Ja. Ja. Framtidsfullmakt? Nej. Nej. Ja. Nej. Nej. Ja, för då tyckte banken att fullmakten upphör i samband med att, men så är det inte. Alltså det är inte riktigt, man ska ju säga, i Norge upphör den i samband med att personen dör. Och i Finland och Danmark gör den inte det. Och i Sverige har vi nog bland, för det diskuteras nämligen i propositionen här, hur ter det sig när personen dör. Och då sa man så här att nej, vi kan inte ha en ordning där vi vet att en framtidsfullmakt upphör i samband med att man dör. För då vet man inte vad händer under den tiden till han dör tills att dödsbodelägarna tar över. Vad händer under den här tiden? Så då säger man så här att det står fullmaktsgivaren fritt och talar om att den här framtidsfullmakten gäller även efter min död. Men då gäller den fram till dess att bot avträds till. Ja. Mm. Ja. Eller tvärtom. Den upphör att gälla i samband med att jag eventuellt avlider. Nu säger jag att jag har dragit över tiden lite. Men. Nej. Nej, så vi, om ni har några mer frågor så. Jag tycker det är jättekul.
Vem är det som bestämmer att jag blir oförmögen?
Ja, vem var det som bestämde det? Nej. Det var ju fullmaktshavaren. Ja, så då säger för fullmaktshavaren bestämmer när har fullmakten trätt i kraft. Och då kan man säga vanligtvis, man säger man kanske när man på en advokatbyrå så överdriver man problemet så ska man säga, men det är väl rätt jobbigt. Ja, fast vad brukar en fullmaktshavare göra då? Betala lite räkningar och sådär. Men handlar det om att man kanske är, vet inte vad heter våran store mogul, Kenneth Wahlström. Så att man får en framtidsfullmakt efter Kenneth Wahlström, han har 200 miljoner eller vad nu har, det kanske har 10 miljoner eller 5 eller vad han nu har. Så säger man, ja det är kanske inte så jävla lyckat. Ursäkta att jag svår, men och inte heller för fullmaktshavaren. För vad händer om man säger, men du har ingen behörighet att företräda den här personen utifrån fullmaktsförhandling, inte beslutsoförmögen. Då riskerar man ju ett skadestånd. att de säger du får betala tillbaka det. Så då finns ju en möjlighet att man säger att nu får tingsrätten bestämma det här. Så skickar man in en ansökan, så beställer de in läkarintyg och det, så säger de att nu har den trätt i kraft. Och då finns det ju ingen risk för fullmaktshavaren att utföra de uppdragen. Annars finns det ju alltid en risk. Ja, då bestämmer de där. Ja, nu har vi fått in en ansökan om att tingsrätten ska fastställa att fullmakten har trätt i kraft. Och då tar vi ett beslut för eller emot. Så säger de att ja, den har trätt i kraft eller nej, den har inte trätt i kraft. Och då kan ju fullmakthavaren antingen eller bara säga ja, nu har jag gjort det jag ska. Nu kan jag antingen företräda eller inte företräda. Spännande!
Ja.
Vi skulle kunna hålla på i 2 timmar till. Så att... Ja. Ska jag dra det sista? Jag tänkte ha om ni hade tid med att tänka på vid upprättande. Du var ju lite inne på det här. Så att då ska man överväga vilka angelägenheter man vill att en fullmaktshavare ska få. Alltså vad ska man företrädas om? Är det ekonomiska eller personliga angelägenheter? Och är det som... Ja, fast då blir det nog ekonomiska och personliga. För det är ju allt. Men säga, men jag vill inte att jag har aktier här. Jag vill inte att någon börjar på sälja eller köpa aktier åt mig. Då ska man säga undantaget försäljning av aktier. Eller vad det är. Och sen så är det ju precis som alla andra papper som man har. Att man behöver ju se över dem titt som tätt. Är det fortfarande aktuellt att företräda ekonomiska? Får vi inte hålla på längre? Ja, det är säkert någon annan som vill in. Men om det är något och om du vill ha något så är det bara du kan slå en signal om du vill. Ja.
Absolut.
Ja. Men jag tänkte ta den anekdoten tagen ur verkligheten den sista. Vi hade ju, innan vi tänkte på det på byrån, så har man ju tänkt på framtidsfullmakter. Det är väl, ja, det är väl inte så noga. Så hade vi en företagare med 10 anställda, tror det är 10 eller 12. I alla fall så börjar man på att tänka på i slutet på månaden, jag tror det var den 2021, så fick han en stroke. Ensam styrelseledamot. 10 anställda. Lön ska betalas ut den 25. Och banken säger ingen som rör de där pengarna mer eller mindre att de visar att de är behöriga. Ja. Får man ansöka om en god man hos tingsrätten. Alltså då måste man ju få det. Och tingsrätten som vi sa förut, de har ju en skyldighet att utreda. Så begär man in ett läkarintyg och så skickar man till överförmyndaren. Överförmyndaren ska yttra sig. Och så den person som ska utses, den ska också yttra sig. Så det tar ju, jag tror, 2-3 veckor. Det gick ju över tiden. Tror en eller två anställda säger, jag tänker inte vara med här. Jag får inte ens betalt. Företaget bara från att vara välmående så på väg mot konkurs. Och sen precis innan så handlar och vänder upp. Då blir man så här. Det är så himla onödigt. Istället för att säga att jag har utsett min kusin eller min gode vän X som jag har väldigt stort förtroende för. Du X, kan inte du se till att vi får betala ut lönerna? Ja, så det är klart så. Nej, en SUP. Ja, visst. Ja. Sen kan det ju stå, ja, sen kan det ju i vissa fall stå att suppliangen träder in i styrelsen. Så det kan faktiskt, ja. Men här fanns det ingen suppliang, tror jag, utsedd. Mm. Spännande! Ja, tack så mycket!